Klockan 6 hade Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona alla 11 grader. Kalmar 10, Visby 11, Jönköpings flygplats 7, Norrköping 9, Karlstad 8, Gävle 11, Mora 8, Sundsvall 10, Östersund 5, Umeå 10, Vilhelmina 7, Luleå 9 och Kiruna 7 grader. God morgon från SMHI.
P1-morgon lyssnar du på. Klockan närmar sig 7. Carmen Dickson, vad hör vi i nyheterna?
Vi ska bland annat få en rapport om situationen i Gaza från vår korrespondent.
Sen ska vi försöka reda ut hur stor skillnad det egentligen är på migrationspolitiken hos de två partier som leder varsitt block i svensk politik. Socialdemokraterna har klubbat nya skrivningar om migrationen på sin kongress i helgen. Vad tänker den moderate migrationsministern om detta? Är man överens på det här området? Vi har en framstående ukrainsk militäranalytiker på väg in i studion också. Det hör ni om 40 minuter ungefär. Nu är klockan 7. Här kommer Ekots nyheter.
Åtal väcks efter mordet på rappare i Göteborg. NATO ska avsluta sin förstärkta närvaro på Östersjön och det har blivit svårare att hitta personal med rätt kompetens till apoteken. Ja, idag väcks åtal mot de personer som misstänks för inblandning i mordet på rappartisten C. Gambino som sköts ihjäl i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg för ett år sedan. Men rapparens föräldrar saknar fortfarande svar på varför deras son mördades. Det säger advokat Mia Sandros som företräder dem.
Det har ju varit ett år som har präglats av sorgen. Och ett år efter mordet så finns det, enligt mitt sätt att se på det i alla fall, inte något svar på frågan varför. Och det är väl det som mina klienter gått och väntat på. Varför mördades han? Han sitter ett tag på gräset i öran,
även om det blir vår sista gång. Den 26-årige Grammis-belönade rappartisten C. Gambino, eller Kara Ramadan som var hans riktiga namn, sköts ihjäl här i ett parkeringshus på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg. Idag finns inget kvar av alla de blommor, ljus och foton som lades ut efter att han sköts den 4 juni förra året. På en betongpelare står skrivet, älskad för alltid, vila i frid, djupt saknad. Här träffar jag en man som vill vara anonym.
Det är hemskt. Det måste ju hända något. Det är för mycket sånt som sker.
Polisen sa tidigt att de utreder kopplingar till gängkriminalitet. Artisten förekom i belastningsregistret men var inte dömd för något grovt brott. Målsägande beträdet Mia Sandros tycker inte att utredningen visat på att artisten hade någon koppling till gängkriminalitet.
Det är fortfarande spekulationer. Mina klienter kände ju sin son och de vet att han inte levde ett kriminellt liv med liksom drömmar och framtidsplaner som då överhuvudtaget inte har någonting med den här påstådda kopplingen till gängkriminalitet att göra utan verkligen tvärtom.
Två män kommer mot sitt nekande och åtalas för mordet på C. Gambino. Ytterligare två personer för annan inblandning. Deras advokater har inte kommenterat inställningen till de misstänkta brotten. Björn Hurtig företräder en av de mordmisstänkta.
Jag tycker att det är svagt. Det bygger väldigt mycket på indicier.
Men polisen ser ändå en risk för att rättegången kommer att påverka gängen i Göteborg. Det säger Daniel Norlander, lokalpolisområdeschef på Hisingen.
Det skapar oro bland gängen och därför gör det att vi kommer skärpa oss lite extra och ha extra skärpt närvaro på rättegången och ute i de områdena där det kan vara en förhöjd risk för nya våldsdåd.
Reporter Kristin Holmberg. Den svåra situationen i Gaza har fått många unga där att tappa hoppet om framtiden. 17-årige Mohammed Sanon från södra Gaza har förlorat en stor del av sin familj. Han har inte längre något hem och kan inte få behandling för den sjukdom som han lider av.
Jag är rädd att de kommer att bomba oss igen, mig och min familj, och att jag kommer att förlora fler. Nätterna här är fruktansvärda, skrämmande. Helikoptrar, drönare och automateld nonstop, som när min pappa dödades. Mohammed förlorade sin far när han hjälpte till att transportera skadade från ett tältläger till sjukhus strax efter att ett granntält attackerats. Hans farföräldrar har också dödats, två mostrar och flera kusiner. En farbror och hans barn drogs ut ur rasmassor i ett, som man säger, förskräckligt skick efter att ha legat klämda under betong. Kriget i Gaza saknar på många sätt motstycke, intensiteten, andelen förstörelse, barn som dödas, fördrivningen och bristen på nödhjälp. En ständig rädsla. Jag är rädd att vi inte kommer att leva för att se morgonen. Mohammed lider av en autoimmun sjukdom. Sen kriget har den förvärrats till ett kroniskt tillstånd eftersom han inte haft tillgång till den enda behandling som fungerar. Nu skulle han behöva vård utomlands men är fast i Gaza där alla hans förhoppningar och drömmar slocknat. Allt hopp jag haft är borta. Jag har inte ens längre viljan att fortsätta. Hoppet jag hade om att återvända till Rafah försvann när de demolerade hela vårt kvarter. När jag förlorade de första släktingarna hade jag fortfarande hopp kvar om att det skulle bli bättre. Men nu har jag förlorat så många och det blir bara värre. Vem kommer jag förlora nästa gång? Jag har också tappat hoppet om att få behandling mot sjukdomen. Och jag blir bara sämre för varje dag. Allt hopp jag hade är borta. Det finns inget mer att gråta över. Johan Mattias Sommarström, Beirut.
Sydvästra Turkiet och även de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. En tonårsflicka uppges ha dött i samband med jordbävningen enligt Turkiets inrikesminister, det skriver nyhetsbyrån AFP. NATO förbereder sig nu för att avsluta den förstärkta närvaron på Östersjön. Operationen som går under namnet Baltic Sentry har pågått sedan mitten av januari och kom till efter flera misstänkta sabotage mot data- och elkablar på havsbotten. Jean-Charles Ellerman-Kingombe, som är NATOs biträdande generalsekreterare för innovation, hybrid och cyber, pekar på att insatsen både kostar pengar och kräver stora resurser.
Deploying a mission as the Baltic Sentry is not cost free. I mean, there are lots of frigates, lots of staff, assets provided by allies. While these assets are in the Baltic Sea, they cannot be other places.
Bland annat härifrån marinbasen i Karlskrona har svenska örlogsfartyg åkt ut på Östersjön under NATO-flagg för att delta i operation Baltic Sentry. Målet, att skydda de många sjökablarna på Östersjöns botten. Men nu förbereder sig alltså NATO för att avsluta operationen och att ersätta den med något annat. För istället för stora örlogsfartyg vill man testa om havsdrönare, satelliter och sensorer som mäter och lyssnar kan ta över istället. Och de första försöken, de är redan gjorda.
So we had a first couple of sea drones in the water back in March, but in June we will be deploying a fleet of 60-80 sea drones.
Något slutdatum för Baltic Sentry som i omgångar har förlängts vill man från NATO inte kommunicera. Om operationen faktiskt haft någon nytta är svårt att säga, men Jean-Charles Ellerman-Kingombe pekar på att inga större incidenter har hänt medan den pågått.
There's not been any major incidents for the past months since the deployment of the Baltic Sea. Whether that is because of the Baltic Sentry or other reasons, difficult to say.
Skulle drönare, sensorer och satelliter klara av att vaka över Östersjön finns fler områden som kan bli aktuella för tekniken. Exempelvis Nordsjön eller Medelhavet. För behovet av övervakning kommer att bli allt viktigare.
Surveillance in any case will increase in importance.
NATOs Jean-Charles Ellerman-Kingombe, reporter Mikael Eriksson. Det har blivit svårare för apoteken att rekrytera kompetent personal efter omregleringen och privatiseringen för 15 år sedan. Det visar en utvärdering som Konkurrensverket låtit göra.
Apoteksbranschen upplever ju idag att det är svårt att anställa apotekare och receptarier därför att man faktiskt väljer bort apotek som arbetsplats och väljer andra arbetsplatser istället.
Sofia Kjellvemark Sporong är professor i samhällsfarmaci vid Uppsala universitet. Hon och en kollega till henne har granskat omregleringen av apoteksmarknaden för 15 år sedan. Den visar att tillgängligheten ökade, i alla fall i tätbefolkade områden, med fler apotek och längre öppettider. Samtidigt har apoteken blivit mindre och hanterar färre recept per enhet. För personalen har det inneburit mindre rådgivning, mer ensamarbete och obekväm arbetstid.
Väldigt tydligt är ju att den här delen som handlar om hälso- och sjukvård, den väger lite mindre idag, medan det som handlar om försäljning har fått en ökad vikt.
Och det här har påverkat arbetsmiljön negativt och gjort apoteken mindre attraktiva som arbetsplats. Istället söker sig apotekare till sjukvården, läkemedelsindustrin och myndigheter. Enligt Sofia Kjellvemark-Sporong borde apotekarnas kompetens utnyttjas bättre. Det skulle kunna avlasta sjukvården.
I många andra länder låter man apoteken vaccinera till exempel. Jag skulle vilja be våra politiker att fundera på vad man vill ha apoteken till. Inte minst i hälso- och sjukvården. Och hur kan vi reglera och finansiera den delen?
Reporter Dan Segersson, P4 Jönköping. Idag går Sydkorea till val. Ett val som är viktigt för demokratin i landet efter vad som kallats ett kuppförsök av den tidigare presidenten i vintras. Landets ekonomi och relation till Nordkorea är några av de stora frågorna i valet där ett maktskifte väntas.
I support Kim because the candidate Lee is the communist.
Jag stöttar presidentkandidat Kim för den andra, Lee Jae-myung. Han är kommunist och han gillar Kina och Nordkorea. Det säger 21-åriga Ju Chon-che på den konservativa presidentkandidaten Kim Mon-soos valvaka. Hans ord illustrerar väl det djupt polariserade Sydkorea som idag går till presidentval. Synen på hur Sydkorea ska hantera relationen med Nordkorea och Kina å ena sidan och alliansen med USA och förhållandet till Japan å andra sidan är en av frågorna som skiljer toppkandidaterna åt. Och det är en viktig fråga för sydkoreanerna i en allt mer instabil region. 21-åriga Ju Chon-che vill att landets relation med USA ska bli starkare.
I think he make the Japan and Korea and America's relationship more powerful.
Det konservativa Folkets maktpartis Kim Mon-soo, en politiker långt ut åt höger, vill följa i den avsatte president Juns fotspår som är en tuff linje mot Kina och Nordkorea, medan relationen med USA prioriteras. I hans läger delar många Ju Chon-ches åsikt att den som står åt vänster här i landet är farlig kommunist. Det mer vänsterliberala demokratiska partiets Lee Jae-myung, en arbetarkille som jobbat sig upp i politiken men också ofta kritiseras. Han förespråkar en mildare linje mot grannen i norr. Och han vill att Sydkorea ska balansera relationen med både USA, en central militär allierad, och Kina, landets viktigaste handelspartner. Andra valfrågor är en inbromsande ekonomi, som båda toppkandidater lovar att fixa. Kim med skattesänkningar för företag och I med budgetsatsningar. Lee Jae-myung har lett mätningarna inför valet och om han vinner så innebär det ett maktskifte i Sydkorea. Dagens val hålls ett halvår efter att den dåvarande president Yoon Suk-yeol införde militärt undantagstillstånd och kastade in landet i politiskt kaos. Yoon ställdes sen inför riksrätt, fälldes och avsattes. Moa Kärnstrand, Seoul.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens kansli har uppmanat sina kommissionärer att inte delta i Ungerns Pride-parad i slutet av juni. Det är för att undvika att provocera den ungerska regeringen. Vi hör talespersonen för Budapest Pride, Mate Hegedors.
I'm a bit disappointed because they really have the power to influence and we need support and solidarity.
Jag är ganska besviken för EU-kommissionen har verkligen makt att påverka. Vi behöver det här stödet och solidariteten, säger Mate Hegedos, talesperson för Budapest Pride. Budapest fortsätter förberedelserna för den 30:e Pride-marschen trots att det sker under hotet av ett officiellt förbud. En ny ungersk lag gör det olagligt att arrangera eller delta i Pride och liknande evenemang. Mate Hegedos är lugnet själv när jag träffar honom på Aurora i centrala Budapest. Lokalen som flera icke-statliga civilorganisationer delar på. Men under ytan är Mate och hans kollegor både stressade och besvikna. Uppgifterna i nyhetsportalen Euroactive och i ungersk media om att EU-kommissionens ledamöter uppmanats att inte delta i Pride-marschen har fått Pride-communityn att misströsta. Missnöjet riktar sig särskilt mot EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, vars kansli bett sina kommissionärer att avstå från deltagandet för att undvika politisk konflikt med den ungerska regeringen. Matte säger att kommissionärernas närvaro vore viktig både som en markering från EU och som en fråga om ren säkerhet. Lagen som infördes i mars är en del av regeringens så kallade barnskyddspaket, men kritiker menar att det i praktiken är ett förbud mot HBTQI-personers synlighet i det offentliga rummet. Milan Jelovic, Budapest.
Svenska livräddningssällskapet lanserar 5 nya simmärken som ska hjälpa till att träna tidig vattenvana hos små barn. De nya märkena ska komplettera de befintliga och göra vägen till simkunnighet mer inspirerande. Så vädret. I Götaland och västra Svealand blir det mest soligt idag. I östra Svealand och sydligaste Norrland sol och stackmoln. Även i mellersta Norrland blir det mest soligt väder. I nordligaste Norrland växlande molnighet med både sol och någon regnskur. Temperatur allmänt 15-20 grader. I nordligaste Norrland 10-17 grader. Elias.
Ja. I helgen klubbades Socialdemokraternas nya partiprogram på partiets kongress i Göteborg, och en av frågorna där ny politik satt på pränt är migrationsfrågan, där partiet menar att Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik som under överskådlig tid behöver vara stram. Med detta klubbat då ska vi försöka förstå vilken skillnad det finns i migrationspolitiken mellan partierna som leder de två blocken i svensk politik. Och här i studion finns Johan Forssell, moderat migrationsminister, och Anders Ygeman som är migrationspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Stort tack.
Anders Ygeman, om vi börjar med dig. En långsiktigt hållbar migrationspolitik som under överskådlig tid behöver vara stram. Skiljer det sig från den politik som regeringen nu för vad gäller hur många Sverige kan ta emot?
Vi skriver att vi behöver minska söktrycket mot Sverige ytterligare. Så vi lade om politiken 2015-2016 till en stram politik. Och vi behöver det för att kunna klara integrationen av de som har kommit till Sverige. Lära dem svenska, få in dem på den svenska arbetsmarknaden och se till att de bidrar till det svenska folkhushållet. Så i linjen av att den ska vara stram så tror jag att det är ganska liten skillnad mot den politik som regeringen för.
Hur ska man få ner söktrycket ytterligare?
Ja, det handlar om att samarbeta med de länder som migrationen kommer ifrån. Det handlar om att minska krig och öka ekonomisk utveckling naturligtvis, så att det blir minskat söktryck mot Europa. Det kan handla om att man har förbättra gränskontroll, men kan också handla om några program för studie- och arbetsmarknadsutbyte så att viljan att ta sig illegalt till Europa minskar. Mm.
Under överskådlig framtid, säger ni, vad betyder det? Vill ni tillbaka till en mer öppen migrationspolitik senare?
Nej, poängen är ju att vi först måste se till att de människor som har kommit till Sverige ska hamna i arbete, lära sig svenska och bidra till det svenska folkhushållet. Vi tog emot väldigt många människor inför 2015 när vi la om vår politik. Och därför ser vi framåt att det här kommer under överskådlig tid behöva vara stram.
Johan Forssell, migrationsminister. Du lyssnar på Anders Ygeman. Stram politik minskar söktrycket ytterligare. Är ni på samma linje här?
Nej, vi är ju tyvärr inte det. Jag skulle snarare säga att skillnaden är större nu än på mycket länge. Och det som hände här i helgen, både framförallt från Magdalena Andersson men även kanske från Anders Ygeman, det är ju att Socialdemokraterna vilseleder svenska folket om asylinvandringen.
På vilket sätt?
Ja, därför att samtidigt som man säger stram, och man kan ju säga vad som helst, det är ju inte orden i sig som spelar roll, utan det är faktiskt den politik man driver som är avgörande. Så säger man ju samtidigt att man ska ha en jämn fördelning då av asylsökande mellan Europas länder. Det skulle ju för Sveriges del innebära mer än en fördubbling av antalet personer som kommer. Så att man försöker säga flera saker samtidigt här, och vi hörde ju det också i helgens debatter här, att det ju finns många som vill återgå till en annan politik än tidigare. Den mycket mer generösa men också kravlösa vänsterpolitik som ju vi som regering fick ansvar att städa upp i. Mm. Och egentligen är det ju så att ingenting av det som vi nu genomför, det hade ju en S-regering kunnat genomföra. Därför att allting som Anders Ygeman säger här idag, det ska ju han sen förhandla med asylaktivisterna i Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och de vill ju tillbaka till 2015.
Och vi ska komma in på det, men jag tänkte bara, vi ska förklara det här då, den här formuleringen som du nämner om EU-samarbetet då, för att dela ansvaret för migrationen mer solidariskt mellan medlemsländerna ska främjas, står det. Hur menar du, Johan Forssell, att det leder till ökad invandring till Sverige?
Vi har ju tack vare regeringens politik, men även tack vare då situationen i Europa, så har vi idag den lägsta asylrelaterade invandringen sedan 1985. Och skulle man då göra som Socialdemokraterna fattar beslut om här i helgen och ha en jämn fördelning mellan EUs stater, ja då är det bara att räkna, men det står ju svart på vitt. Det skulle innebära att vi då skulle ha betydligt fler som kom, mer än en fördubbling faktiskt av antalet asylsökande. Mm. Och sen då med tillhörande anhöriginvandring och så vidare. Så att det där går inte ihop. Man kan säga stram hur många gånger som helst, men om man lägger förslag som samtidigt skulle öka asylinvandringen, precis som man också har gjort under mandatperioden med fler kvotflyktingar till exempel, då blir det ju någonting helt annat.
Vi släpper in Anders Ygeman då. Vill ni dubbla antalet asylsökande?
Nej, vi vill ha färre som USA. Det Johan Forssell nu säger är ju en ren lögn. Vi har sagt att vi behöver solidaritet mellan Europas länder. Den solidariteten är ju uttryckt i den migrationspakt som Johan Forssell själv har röstat för vid flertalet tillfällen vid ministerrådsbordet i Bryssel. Och den kan ju komma till uttryck genom att vi hjälper varandra att minska söktrycket eller med filtar eller hjälper de länder som mottagande. Det var inte så länge sedan statsministern själv pratade om att vi behöver vara solidariska med de länderna som tar emot mycket flyktingar. Jag antar att det inte var ett uttryck för att Johan Forssell vill ta emot mer flyktingar till Sverige.
Men hur menar du då att man kan verka för solidaritet utan att Sverige tar sin andel? För vi tar ju inte vår andel nu procentuellt.
Det är så EU-system. För det första ska vi säga att vi har ju tagit ett stort ansvar. Och därför är det nu andra länder som måste ta sitt ansvar.
Så det är gammal migration så att säga då, till
ja,
Sverige som nu andra måste betala igen.
Och så ser solidaritetsmekanismerna i migrationspakten ut. Och det är det som både jag och Johan Forssell är för. Mm. För att Europa ska kunna klara den här utmaningen tillsammans.
Johan Forssell, det finns andra länder som inte gjort något tidigare som nu ska ta sitt ansvar. Det är inte Sverige, säger Anders Ygeman.
Nej, alla de länder ska tydligen omfattas av det här som Socialdemokraterna har beslutat, men inte just Sverige.
Det är du, Johan Forssell, i EU som har beslutat om migrationspakten. Ni firade det som en seger. Tobé var ute och jublade. Statsministern sa att det var ett framsteg. Har ni backat från migrationspakten?
Anders Ygeman, till skillnad från när ni var i regeringen så ville vi att man ska kunna hitta andra sätt att kunna hantera den här solidariteten än genom att ta emot asylsökande.
Det var ju när du var i regering,
Anders Ygeman, som både skuggsamhället ökade, som vi såg att väldigt många människor kom till Sverige utan att det fanns en plan för dem, men också där du och din regering drev på för att det just skulle vara att människor ska kunna komma till Europas medlemsstater med jämfördelning. Det skulle innebära mer än en fördubbling av antalet asylsökande.
Men Johan Forssell, får jag fråga dig då? Anders Ygeman säger att det finns andra sätt att vara solidarisk också enligt EUs nya migrationspolitik. Att man kan betala ekonomiskt till exempel. Kan man inte främja solidariteten utan att ta emot fler?
Och det var ju precis den förändringen som vi som regering gjorde när vi fick väljarnas mandat 2002. Att vi lyckades driva igenom den förändringen. Det var ju ingenting som den tidigare S-regeringen såg framför sig. Men det här handlar ju också inte bara om det, utan det handlar ju också om den svenska migrationspolitiken, för det är ju det andra benet i detta. Och där lägger vi ju fram en lång rad olika förslag för att just minska söktrycket, få ordning på det här, se till att människor som inte har asylskäl faktiskt återvänder hem. Ingenting av det där hade Anders Ygeman kunnat lägga fram, för han ska förhandla återigen allting med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och när vi tittar i beslutsprotokollen, då ser ju vi att man är ju kvar i precis samma politik som var 2015-2016, så där är ju fortfarande Socialdemokraterna svaret skyldiga. Med vem ska man samarbeta i regeringsställningen för att få igenom förändringar?
Anders Ygeman.
Ja, historiskt sett har vi samarbetat med Moderaterna i de här frågorna, men Johan fortsätter ljuga. Vi har varit överens om synen på migrationspakten. Vi har protokoll efter protokoll från EU-nämnden. När vi satt i regering, när ni satt i regering, har vi varit överens om vilken politik Sverige ska bedriva mot migrationen. Och när det gäller historien, jag var minister i den regering som införde gränskontroller, som införde ID-kontroller. Då orkade inte Moderaterna stå upp. Man röstade emot i riksdagen. Så vi la om politiken och sen dess har migrationen fortsatt att minska. Sen är det lite komiskt att migrationsministern räknar bort de ukrainska flyktingarna som de har inte räknat dem som asylflyktingar. Mm.
Johan Forssell, men litar inte du på Anders Ygeman då han säger att det här med att främja solidariteten, det är att han inte vill att fler ska komma till Sverige?
Jag tror att det är ganska få som litar på Socialdemokraterna i migrationsrelaterade frågor. Det är bara att titta på historien. Anders Ygeman satt ju en regering som faktiskt inledde med att till och med dubblera mottagning. Men det här handlar inte så mycket om historien. Den är vad den är. Nu handlar det om framtiden. Där förändrar vi nu migrationspolitiken. Vi får den skarpaste migrationspolitiken Sverige någonsin haft. Den lägsta asylrelaterade invandringen sedan 1985. Är det någon som på allvar tror att en socialdemokratisk regering tillsammans med asylaktivisterna i Miljöpartiet och Vänsterpartiet och ibland också Centerpartiet skulle klara av att göra det? Det är ju vad den här kärnfrågan handlar om. Vi ser ju hur Anders Ygemans vänner på punkt efter punkt röstar nej till detta. Så att man kan säga vilka ord som helst, men om man inte kan backa upp dem i praktisk handling som en S-regering skulle kunna göra, då spelar det där ingen roll. Och nu såg vi ju helgen också det senaste förslaget då, att man ska försöka lösa integrationsproblemen genom att blanda människor i någon form av storskaligt 1970-talsprojekt.
Ja, vi håller oss till migrationspolitiken. Då får jag fråga dig om det där då, Anders Ygeman. Alltså, vi har hört er linje nu, men ni ska ju då sannolikt få ihop ett regeringssamarbete med partier då som lovat strida för permanenta uppehållstillstånd, familjeåterförening, en mindre stram invandringspolitik. Gör man inte klokt i att rösta på den andra sidan där samsynen är större om man vill ha en stram invandringspolitik?
Vi kommer inte att bedriva en sån politik. Och vi gjorde den största vändningen och största minskningen av svensk migrationspolitik när vi satt i regering. Jag noterar bara att så fort migrationsministern blir beslagen med en lögn så hoppar han till nästa lögn. Och funkar inte den lögnen så blir det en tredje lögn. Den socialdemokratiska partikongressen tar ett beslut om en stram migrationspolitik där söktrycket ska minska. Ingenting annat.
Men han menar att ni kommer inte få igenom den förrän ni måste samarbeta med andra partier.
Jag vet inte om vi kommer samarbeta med Moderaterna och kommer bedriva en mer liberal migrationspolitik. Men vi kommer i alla fall inte ingå i en regering där det görs.
Johan Forssell, även på er sida i politiken finns ju skillnader. Sverigedemokraterna skrev i ett debattinlägg här om veckan att landets säkerhet måste sättas främst även när det krockar med asylrätten. Kan det bli en ännu hårdare migrationspolitik efter valet där inte asylrätten längre värnas?
Jag tror ju att asyltrycket i Sverige måste fortsätta att minska. Därför är det klart att vi nu har den lägsta asylinvandringen sedan 1985. Det är bra och det är en enorm förändring mot hur det har varit i Sverige tidigare. Men det kommer inte vara tillräckligt därför vi har så stora integrationsutmaningar. Så att vi driver på, vi rullar ju nu ut också en lång rad olika förändringar och skärpningar. Det är ju inte bara lägre asylinvandring utan det handlar ju också om de största förändringarna i mottagningssystemet på faktiskt 30 år. Men skillnaden här mellan mig och Anders Ygeman, det är ju att vi visar att vi klarar av att ta ansvar för det här tillsammans, att gå fram med en stram asylpolitik. Ingenting av detta har ju partierna till vänster gjort. Man har inte enat sig om någonting. Och jag kommer ihåg hur det lät för några år sedan när Anders Ygeman också satt och talade om en stram migrationspolitik. Då slutade det med gymnasielagar. Det slutade med olika krav på amnestier. En lång rad förändringar. Man gjorde ingenting kring skuggsamhället. Det har ju vi fått städa upp.
Anders Ygeman får svara på det.
Samma sak är det nu.
Svaret på hur samarbetet med Sverigedemokraterna går är någonting med Anders Ygeman. Det finns en sjuk fixering i socialdemokratin hos Moderaterna. Inte ens när får frågan om Sverigedemokraterna klarar att komma precis med en annan svada än den här svadan av lögner. Vi kommer föra en stram migrationspolitik. Vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Vi kommer inte föra någon annan politik.
En kort slutreplik då, Johan Forssell, eftersom att Anders Ygeman inledde.
Ja, den här debatten visar ju att Anders Ygeman kan använda vilka ord som helst, men om man sen ska gå och förhandla sin politik med asylaktivisterna i Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Centerpartiet så blir det nog inte så mycket kvar av den där stramheten som Socialdemokraterna visar.
Okej, den här debatten lär fortsätta. Tack så mycket för att ni kom hit till P1 Morgon. Johan Forssell, moderat migrationsminister, och Anders Ygeman som är migrationspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
Stort tack.
Då ska vi få sportnyheter, Moa Berander.
Som börjar med tennis. Franska öppna är över för den brittiska världsfemman Jack Draper efter en skräll på måndagskvällen. Kazaken Alexander Bublik var osidad i tennisturneringen och tappade också första set mot Draper. Men han tog sen tre raka och vann matchen 3-1. Han är nu i sin första Grand Slam-kvartsfinal och ställs däremot tuffast möjliga motstånd, den italienska världsettan Jannik Sinner. Men samtidigt som Bublik skrällde sig fram så tog sig också de största favoriterna vidare.
Giganternas kamp. Så kan man beskriva vad som komma skall i franska öppna mästerskapen, årets andra Grand Slam-turnering i tennis. När det nu är dags för kvartsfinaler med alla stora favoriter kvar och heta möten som väntar. Vad sägs om Novak Djokovic mot fjolårsfinalisten Alexander Zverev, där vinnaren högst troligen får möta världsettan Jannik Sinner i en semifinal? På andra lottningshalvan talar nästan allt för regerande mästaren Carlos Alcaraz. I damturneringen jagar regerande mästaren Iga Swiatek sin femte Paris-titel. Hon kan komma att ställas mot toppsidade Arina Sabalenka i en semi. Som sagt, spänn fast säkerhetsbältena. Hög tennisspänning på ingång.
Reporter här Martin Hedberg. Maja Stark var namnet på allas läppar i golfvärlden under gårdagen. Svenskan vann US Open under natten till måndag svensk tid och hyllningarna kom sen från många håll. Bland andra legendaren Annika Sörenstam.
Ja, men jag är superstolt över vad hon åstadkommit och vinna som jag tycker den största tävlingen i damgolf idag. På den banan på det sättet som hon gjorde och att ha ledningen och sen vinna, det krävs en hel del.
Starks seger gav också ett jättelyft på världsrankningen från 33 till 6 plats.
Sporten med Moa Berander. Vi ska snart träffa en av Ukrainas ledande militäranalytiker, hör hur han ser på förhandlingarna som pågår, om Ukraina kan kompromissa och vad man behöver göra på slagfältet för att förbättra sin förhandlingsposition. Är det storleken på stödet från väst som kommer att avgöra det här kriget möjligen? Och så ska vi ta förväl av en klassisk radiosignal. De trumpeter som varnar för en trafikolycka eller en älg på fel sida viltstängslet ersätts idag. Vi undrar varför. Det och mycket annat i P1-morgon som pågår 2 timmar till. Nu är klockan 7:30. Vi får en sammanfattning av Ekots nyheter.
Idag väcks åtal mot de som misstänks för inblandning i mordet på rappartisten C. Gambino i Göteborg förra året. Målsägande biträdet som företräder artistens föräldrar menar att utredningen inte gett svar på varför han sköts. De misstänkta förnekar brott. I södra Gaza har minst 15 palestinier dödats och flera skadats efter att israeliska styrkor började skjuta medan palestinier väntade på utdelning av hjälp i Rafah-området. Det rapporterar AFP. Sydvästra Turkiet och även de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. En tonårsflicka har dött och flera personer har skadats i samband med jordbävningen, uppger Turkiets inrikesminister enligt nyhetsbyrån AFP. Försvarsalliansen NATO förbereder sig för att avsluta den förstärkta närvaron på Östersjön. Operationen har pågått sedan mitten av januari och kom till efter flera misstänkta sabotage mot data- och elkablar på havsbotten. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens kansli har uppmanat sina kommissionärer att inte delta i Ungerns Pride-parad i slutet av juni för att undvika politisk konflikt med den ungerska regeringen. Enligt en ny lag i Ungern är paraden olaglig. Besvikelsen bland Pride-arrangörerna i Budapest är stor efter uppmaningen, rapporterar vår korrespondent. Idag är det presidentval i Sydkorea. Dagens val hålls ett halvår efter att dåvarande president Yoon Suk-yeol införde militärt undantagstillstånd och kastade in landet i politiskt kaos. Nu ekonomiekot Carl V. Andersson.
Och ekonomiekot börjar i skogen. Den svenska kronan har stärkts rejält under våren, både mot dollarn och euron. Och det här ställer till det för skogsindustrin. Oskar Lindström är aktieanalytiker på Danske Bank och har räknat på hur skogsföretag påverkas i en ny rapport.
Skogsindustrin är antagligen, skulle jag vilja säga, den industrigren som är mest exponerad mot valutakursförändringar.
Skogsindustrin exporterar mycket och får oftast betalt i utländsk valuta, framförallt i dollar och euro. Skillnaden mot annan exportindustri är att skogsföretagen i hög utsträckning har sina kostnader i svenska kronor.
När utländska valutor faller i värde relativt den svenska kronan, då är så att säga kostnaderna är oförändrade i svenska kronor, men intäkterna faller och då blir man ju squeezad där.
Massaproducenten Rottneros är ett av de skogsbolag som påverkas. 65% av deras försäljning sker i dollar och resten i euro. Lennart Ebeli är vd för Rottneros.
Ja, vi har ju haft en ganska turbulent start på året när vi såg den utvecklingen parat med fortsatt hög råvarukostnad och en svagare massamarknad. Så såg vi hur att resultat försvagades och vi gick ut med en vinstvarning i slutet på mars.
Häromveckan fick 26 personer på Rottneros besked om att de sägs upp. Och även andra skogsbolag har tvingats över sina kostnader. I början på maj varslade Holmen 40 anställda vid Bravikens sågverk utanför Norrköping. Oskar Lindström på Danske Bank igen.
Vad man ofta behöver titta på, det är sina kostnader. Och det är de fasta kostnaderna som man kan påverka själv. Och där pratar vi om personal huvudsakligen.
Det bolag gör för att få tid att anpassa sig till svängande kurser är att valutasäkra sin verksamhet. Ungefär på samma sätt som en bolånetagare binder räntan på sitt bolån. Men i takt med att dessa säkringar löper ut så slår valutaeffekten allt hårdare för skogsbolagen. Bland annat för massaproducenten Rottneros.
Det är ju en tid av pressade marginaler innan vi kan höja våra försäljningspriser eller sänka råvarukostnader eller sänka de övriga fasta kostnader som vi just nu jobbar väldigt hårt med.
Reporter var Erika Mårtensson. Och vi tar en titt på valutakurserna. En dollar kostar just nu 9 kronor och 55 öre medan en euro kostar 10 kronor och 91 öre. Nu börserna som fortsätter att präglas av tulloro. Vita huset har signalerat att ett samtal mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping kan vara på väg i veckan. Något som skulle kunna lätta på den spända handelsrelationen. Kina har inte kommenterat uppgifterna. Igår tillbakavisade Kina Trumps påståenden om att man brutit mot uppgörelsen om sänkta tullar. Där Kina sänkt tullarna mot USA från 125 till 10% efter att USA sänkt tullarna mot Kina från 145 till 30%. Tokyobörsen har gått upp 0,1% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,3% medan Hongkong stigit 1,1%. I USA stängde igår Nasdaq upp 0,7% medan Dow Jones landade på plus 0,1%. Amerikanska stålaktier steg kraftigt medan biltillverkare föll. Och det här efter att Trump sagt att tullarna på stål och aluminium ska dubblas från 25 till 50% från och med onsdag. Stockholmsbörsen stängde igår på minus 0,5%.
Nyheter från Vetenskapsradion nu, Jonna Westin.
Det behövs mer forskning om vilka metoder som fungerar för att förebygga brottslighet kopplad till kriminella nätverk i Sverige. Det här är en ny rapport som Vetenskapsrådet har tagit fram på uppdrag av regeringen. Henrik Ekengren Oskarsson är Vetenskapsrådets huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap.
Ja, den här stora kartläggningen som har gjorts den visar ju att det är ganska få utvärderingar av brottsförebyggande insatser som uppfyller grundläggande krav på forskningsdesign och datainsamling. De utvärderingar som görs har ofta en så pass låg vetenskaplig kvalitet att resultaten inte bör användas när man gör framtida prioriteringar eller utvecklingsarbete.
Hur kommer det sig att det inte finns tillräckligt med kunskap om det här i Sverige?
Det är en relativt nytt fenomen, den här typen av organiserad brottslighet. Och det börjar ackumuleras kunskap kring de här sakerna. Men mer måste göras för att man ska få mer systematisk och jämförbar kunskap om de här. Vad som funkar och vad som inte funkar.
Men vad kommer rapporten fram till då? Vad vet man idag om vilka metoder som fungerar för att bekämpa kriminella nätverk i Sverige?
Resultaten indikerar att skolbaserade program kan minska elevers benägenhet att bli gängmedlemmar eller bära vapen. På just när det gäller den insatsen så menar rapporten att här finns det ändå tillräckligt med vetenskaplig evidens bakom för att en sådan insats skulle kunna ha en effekt.
Och vi går vidare nu med att vanliga kameror snart kan ta bilder av saker som döljer sig bakom hörn.
Det är kinesiska forskare som har utvecklat algoritmer som kan tolka ljus som studsat via en ojämn yta. För till skillnad från speglar så förvränger grova ytor ljusvågor som studsar mot dem. Metoden går ut på att förutsäga hur ytans ojämnheter orsakat det förvrängda ljusmönstret och utifrån det rekonstruera den dolda bilden. Lite som att förvandla en grov vägg till en spegel. Metoden kan användas i vanliga smartphones eller drönare, men än så länge bara för att se föremål som avger sitt eget ljus. Forskarna vill därför försöka utveckla nya algoritmer för objekt som enbart reflekterar ljus från omgivningen. På sikt är tanken att tekniken ska kunna användas till exempel av polisen för att kunna skanna av farliga områden innan man går in där. Och självkörande fordon skulle potentiellt kunna bli säkrare om de kan upptäcka till exempel en fotgängare bakom ett hörn.
Rapporterade Katarina Sundberg.
Ukraina och Ryssland träffades ju igår för samtal i Turkiet, men det blev inga större genombrott under det timslånga mötet. Frågan nu är vilka möjligheter som finns för Ukraina att förbättra sitt förhandlingsläge. Attacken på de bombflygplan långt in i Ryssland häromdagen har ju beskrivits som en succé, men i övrigt är läget låst, ett utnötningskrig där ingen av parterna tycks ha kapacitet att göra större genombrott. Jag har fått en gäst här i studion, Mykola Bieliskov, som är militäranalytiker från Ukraina, jobbar på den icke-statliga organisationen Comeback Alive. En intervju jag kommer att göra på engelska och översätta eftersom jag ska börja med att fråga om de här förhandlingarna. Mykola Bieliskov, welcome to Swedish Radio.
Thanks for the invitation.
Let's start with the negotiations that are taking place right now. One meeting yesterday in Istanbul. Are you hopeful they can end the war in a way that is acceptable for Ukraine?
Definitely Ukraine is open for diplomacy, but diplomacy which is not done at the expense of Ukrainian sovereignty and security. Because if you look at Russian demands, if you look at the conditions that are promoting, they are unacceptable for Ukraine. Because they are basically denying Ukraine a right to exist, because they want to limit Ukrainian sovereignty and security, without which you can build a soaring, prosperous, secured state. So basically, we are ready for negotiations. We want to end this war as quickly as possible, but we are not going to do it at the expense of very precious scenes for which Ukrainians are fighting for 11th year. I would like to remind to our listeners.
So if Russia doesn't change their demands, Ukraine cannot agree to any deal?
Well, the way Russia structure its demands are unacceptable, because if you take them, and if you implement them, it's mean stretched in time agony for Ukraine, unfortunately. So yes, for Ukraine, even though it's difficult to fight, conditions unfortunately are not improving, but it's still option to fight is better, because with this we preserve a chance to treat Russians to such an extent where they are not able to place such demands on Ukraine.
De här förhandlingarna, Ukraina är redo för förhandlingar, men man kommer inte att gå med på de krav som Ryssland har just nu. Det går inte alls, och det är bättre för Ukraina som det ser ut just nu att fortsätta slåss. Så jag ska fråga då hur man på slagfältet kan förbättra sin förhandlingsposition. On the battlefield then, is that where Ukraine has to improve its negotiating position?
That's basically what both sides are thinking, that the battlefield would be most decisive, the battlefield and the net result of this year campaign fighting, the most intense period of which is already started, which is usually May, September, May, October, would determine the relative negotiation power of each side. And yes, for Ukraine, we are in another year of strategic defensive operation, the goal of which is to stabilize the front line, is to inflict the maximum damage, and by this to drive Russia to the conclusion that it's better to negotiate than just thinking that military power can create new reality on the ground.
We had the attack the other day when Ukraine successfully damaged at least 40 Russian warplanes. How much of a success is that in strategic terms?
It's definitely a major success that would be studied and would be written in books of security services, but you should treat it as a special operation done by the security service, because it was done by the security service of Ukraine, which would have definitely a major impact on the rare areas, because Russian used this strategic bomber, so-called, to launch conventional cruise missiles against critical infrastructure, against rare areas. But again, it's special operation of the special services, not a military operation. And this kind of scenes that can be done rarely. They require a lot of preparations. And in meantime, you should think about the front line, about the combat along the front line.
That attack has also shed a light again on Russian strategic incompetence, a narrative that was very prevalent in the beginning of the war. Does Ukraine have the upper hand when it comes to strategy, to leadership, to execution?
We demonstrate an ingenuity, we demonstrate a creativity. Again, it's a unique operation. It requires a lot of effort, careful preparation, and to keep it secret. And we demonstrate that from time to time we can do a major surprise, and it's a good proof that we have so-called cards. So yes, it's the type of operation that is very common to Ukraine right now.
Båda sidor försöker förbättra sin förhandlingsposition då på slagfältet, säger han, och att den här attacken mot de här 40 ryska bombplanen är en stor succé som utförts och tyder på att Ukraina har stor kapacitet vad gäller strategi. Då ska jag fråga om han tycker att kriget står stilla och hur illa det i så fall är för Ukraina. Other than that, what's your sense of how the war is going for Ukraine? It's been described as a stalemate. Is that accurate?
Well, the front line is not moving in a major sense, but it's not a stalemate, unfortunately. And Russia is thinking that if they keep fighting, then can change situation in their favor. So we should start from the idea that it's a war of attrition. It's a war of exhaustion. And war of exhaustion, attrition, they are determined by not this or that movement on the front line itself. Definitely we might have to withdraw slowly with fighting this summer campaign also. But the most important thing is to preserve internal unity, internal cohesion, also unity among our partners. Thus we value also Sweden contribution in direct and indirect way. And also to engage resources and quicker than Russia is doing. And with this to drive Russia to the conclusion that it's futile to keep fighting because your negotiation position is not improving. So the centers of gravity, basically, Russia is attacking is a moral inside Ukraine and also moral outside Ukraine. Because strictly, like, taking control of another town of Donetsk region, it's not the way directly to prevail. So we should be careful and mindful of interpreting events on the ground rightly and not to misinterpret them, by the way, saying that this or that town is strategic. It's strategic only in a sense that it allow Russia to undermine moral inside and outside Ukraine.
Okay. The fact that not a lot happens on the front, how bad is that for Ukraine? Like a smaller country with less people and a democracy that can't keep putting people in the so-called meat grinder, how bad is this situation for Ukraine?
Well, the fact that there is no like major developments, it was in the first year of a big war for sure. Russia tried to leverage it in terms of people losing interest. And for sure, for Ukraine, the major challenge is to keep this interest. And unfortunately, democracies and people in general, they have a very short attention span. But simultaneously, it doesn't mean that we should look for another major tragedy, except if it's not a major tragedy in Russia, to keep people's attention. So definitely it's a challenge for Ukrainian diplomacy, for Ukrainian strategy, war effort. Simultaneously, we should be mindful of this. And our diplomacy is doing our best. The leadership is doing our best and reminding people about the threats of hypothetical Ukrainian failure.
Mykola Bieloskovs här som säger att det är väldigt viktigt att få fram stöd, och den som kan få fram mest resurser snabbast är den som kommer att möjligen då vinna det här kriget till slut. Och jag ska fråga om just stödet från väst nu. How important is Western support, and do you trust it will keep coming for as long as it takes?
Unfortunately, we receive like conflicting signals. We have countries like Sweden and other Scandinavian countries, for instance, that are consistently supporting Ukraine, and we value it. But simultaneously, we have signals out of the US, and it's not very positive. So conflicting signals, as I said, centers of gravity are moved inside Ukraine and outside Ukraine. And the problem is that it is mutually reinforcing either in a positive or in negative way. In positive way, we've seen it in 2022 when there is the progress, either defensive or offensive inside Ukraine, and it increased readiness to support Ukraine outside, which strengthens morale, and you see this cycle developing. But it also can develop in a negative way, that Russia instrumentalized some local successes, it undermined morale inside Ukraine, it then it instrumentalize outside Ukraine to undermine moral inside Ukraine, and it might work in a reverse way, negative way. So it is mutually reinforcing, but for sure Ukrainian readiness to fight is a starting point. If Ukraine is ready to fight, to a certain extent, our partners doesn't have a luxury not to support us because they understand that Ukrainian security and their security is closely connected. Mm.
What gives you hope right now?
My colleagues out of Come Back Alive, it's the biggest non-governmental charity which aid armed forces of Ukraine since 2014. And when I see the scale of work, the intensity of work, everything that they're doing, you know, when I have some like problems with my mood, we are all people, I look at them, they constantly raise money. We raise on average more than 100 million euros per annum and then transform it into different kind of equipment to support armed forces of Ukraine. You know, my colleagues are the source of my inspiration. Mm.
Mykola Bileskov, thank you so much for joining us.
Thanks for this opportunity.
Ukrainsk militäranalytiker på besök i Sverige alltså, som säger att han får hopp av den organisation han jobbar för, Comeback Alive, som samlar in pengar. Han berättade också på slutet om stödet från väst som han får motstridiga signaler. Skandinaviska länder och Sverige som vill ge mycket, men från USA så låter det lite annorlunda och det finns risk att ryska framgångar på slagfältet kan leda till att färre vill stödja Ukraina i förlängningen. Kulturnytt nu, Mina Benajsa, ni börjar i Bangladesh och läget för pressfriheten där.
Den tycks enligt många inte ha förbättrats efter att den förra premiärministern tvingats bort. Flera hundra journalister anklagas nu för olika brott, inklusive mord.
You can file cases against them, you can arrest them, you can keep them in jail without any trial, without any concrete charge, without any investigation.
De anklagas för brott, grips och sätts i förvar utan rättegång eller åtalspunkter, säger journalisten M. Abdul Kalam Assad som arbetar med pressfrihetsfrågor. Han säger att många i Bangladesh har varit arga på hur journalister agerade under den förra regimen, hur de öppet stöttade Sheikh Hasina och hur en del till och med uppmuntrade henne till att gå hårt åt den studentrörelse som till slut tvingade fram ett regimskifte.
Murder case and some other criminal offenses which are vague.
Fler än 200 journalister anklagas nu för mord och andra brottsanklagelser som är vagt formulerade, säger M. Abdul Kalam Assad. Brotten ska ha begåtts i samband med att ett stort antal personer dödades av polis och paramilitära styrkor under förra sommarens protester.
Rapporterade Sydasien-korrespondent Naila Salim. Igår kom beskedet att författaren och journalisten Katarina Massetti är död och vår kritiker Vivica Blad minns en produktiv och mångsysslande författare.
Såg när ni kom igår? Var du hittade någonstans?
På kyrkogården. Tyckte hon såg lite blek ut.
Den blev en dundersuccé, Katarina Massettis roman Grabben i graven bredvid, som också filmatiserades av regissören Kjell Sundvall. Katarina Massetti började som lärare, blev journalist på bland annat Sveriges Radio och arbetade först med program som Freja och Radio Ellen. Men i slutet av 1980-talet tog hennes karriär som författare fart. Hon var produktiv och skrev mängder av barn- och ungdomsböcker. Serien om kusinerna Karlsson och Det är slut mellan Gud och mig som fick en Augustpris-nominering. Hon översattes till över 30 språk. Allvar och humor var lika viktiga i allt hon skrev. Och det fanns ett driv i språket. I programmet Spotlight intervjuade Kerstin Berggren henne om hur det gick till när hon skrev.
Först så är jag väldigt lat. Och sen skriver jag som en galning strax före deadline.
Katarina Massetti tävlade och vann i På spåret tillsammans med höjdhopparen Stefan Holm. Mindre känt var hennes kulturentreprenörskap. Hon spelade dragspel och ordnade musik och poesiträffar.
Du vet, det som inom jordbruket, växelbruk är bäst. Det utarmar inte jorden, det är ständigt nymyllar.
Och det var Vivica Blad som mindes Katarina Massetti som blev 81 år gammal. Film nu. Fyra techmiljardärer samlas för en riktig grabbhelg i en lyxvilla i bergen samtidigt som världen utanför håller på att kollapsa. Björn Jansson har sett Succession-skaparens nya dramakomedi Mountainhead.
Violence, chaos and people are dying.
Emotionell inkontinens. Ja, när empati sipprar fram hos en av techmiljardärerna, då blir det kaos också i den lilla grabbiga gruppen. Och något måste göras så att inte alla miljarder försvinner. För det de byggt upp, det är det som orsakat upplopp och ekonomier som faller jorden runt. Fake news och falska videor ställer grupper mot varann och sätter världen i brand. Men det är ju inte vårt fel, konstaterar de.
I just want to say this is not on you, Venice.
Obviously it's not on me. Why would you even say that?
Nå, här har vi att göra med fyra snuskigt nyrika techmiljardärer som har världen i sin hand. Men kan de bry sig mindre om vad som händer med folket där ute? Deras inställning är att gasa, inte tveka. Och invändningarna från Jeff, gruppens enda lilla samvete, skämtas bort ända tills något måste göras åt saken.
This is a terrifying experience and I don't know that I'll ever recover.
Mountainhead är en dramakomedi av Jesse Armstrong, mannen bakom succéserien Succession, om mediemakthavarfamiljen Roy. Men där Succession var briljant nattsvart satir så är Mountainhead mer av en underhållande katastrofkomedi. Visst, verkligheten känns inte långt borta när man ser Mountainhead och Jesse Armstrong i en jäkel på välskriven dialog, men Mountainhead hade kunnat varit än vassare och svettigare att se.
The president wants to speak to us.
Jag landar på en stark trea i betyg till filmen Mountainhead.
Björn Jansson och Mountainhead som finns på HBO Max. Elias.
Vi ska säga adjö nu till en gammal trotjänare. Så där har det låtit i över 30 år då du har lyssnat på radion i din bil och behövt informeras om något som hänt på vägarna. Men från och med idag kommer det låta annorlunda. Det är den nya signaturen för trafikinformation i Sveriges Radio. En del av en större förändring av hur vår grannkanal P4 kommer låta framöver. Ulf Myrestam, du är kanalansvarig på P4 och minoritetsspråk här på Sveriges Radio. God morgon.
God morgon, god morgon.
Varför denna förändring?
Därför att nu var det dags att byta kostym på P4. Vi har ljud i den kanalen som har funnits sedan 2010 med små förändringar. Och när vi nu gör den förändringen för att få den kanalen att låta mer som en helhet, då passar vi på att också göra en trafiksignatur som smälter bättre in i den kanalen. Men som fortfarande hörs.
Ja, precis. Men det här är ju en klassiker. Var det svårt beslut att byta ut dem?
Det var det verkligen. Vi har några klassiker och den här akuttutan som vi kallar den var ju en av de klassikerna. Mm. Men vi har nämligen haft två olika signaturer. Dels den här akuta, men vi har också haft en annan trafikinformationssignatur. Vilket har skapat en otydlighet. Så det vi gör nu är att vi skapar en signatur som man kan lära sig att känna igen. Mm. Och vi tänker att den kommer att sitta bra ihop med den nya ljuden.
För den här gamla då, den är ju väldigt direkt. Man hör den, det är tydligt, finns det risk att folk inte lägger märke till viktiga trafikmeddelanden. Man är så van vid den här, vid de här digitala trumpeterna.
Vi tror inte det och vi har ju testat den och vi har haft folk från trafikredaktionen med också i framtagandet av det här. Så att jag tänker nog att när man hör det nya så märker man att det här är inte en vanlig signatur eller en vanlig melodi, utan det här är något särskilt och den signalerar fortfarande trafik, tycker jag.
Och all förändring väcker ju känslor, inte minst bland radiolyssnare. Det märker man så fort man ändrar något. Har ni hunnit få reaktioner på det här redan?
Nej, det har vi inte. Det var premiär i morse så den är ganska ny, men som sagt, man vänjer sig ju och känner igen tutan. Vi förväntar oss att man kommer att vänja sig och lära sig att gilla det nya också. Mm.
Ulf Myrestam, kanalansvarig på P4. Vi går in bakom kulisserna då på de här trumpeterna som blivit ett dagligt inslag i livet för alla som kör mycket bil. En signal som kan bryta in i alla radiosändningar, även i de kommersiella kanalerna. Simon Karlsson, du är rapporter på Trafikredaktionen till vardags, också sändningskoordinator för det här programmet. God morgon.
God morgon.
Hur går det till inför att den här signalen ljuder? Ta oss igenom den processen.
Ja, nej, men det här är ju en akut tuta som Ulf var inne på. Så att det här är ju ett ljud vi använder när det händer akuta störningar på vägarna och oftast då kanske olyckor som kan leda till köer, som kan leda till långa tider innan det blir ordning på vägarna igen. Och då är det här ett ljud som vi har använt för att visa för lyssnarna att nu bör du lyssna för att det här kan drabba dig.
Och det börjar med att ni får in ett tips eller information från någon annanstans?
Ja, men det finns olika vägar. Vi har en tipstelefon. De som ringer in och tipsar är ju våra ögon på vägarna. De kan ju berätta och se hur det ser ut och sådär. Men vi sänder ju inte bara för att någon ringer in, utan vi måste ju verifiera, är det här någonting på riktigt? Då har vi ju kartor till hjälp där vi kan se, börjar det här leda till att ja, här börjar det bli tjockt. Eller, ja, och sen kan vi få info från Trafikverket eller bärgare eller polisen som kan ringa in.
Så vad är det som avgör då om ett tips är nog allvarligt för att leda till att man får höra den här signalen?
Ja, men det är ju om det framförallt på de större vägarna där det är väldigt mycket bilar.
Finns det så akuta händelser som gör att ni alltid bryter in direkt, att det här måste ut?
Ja, men så är det ju. Det kan till exempel vara om det är barn eller ja, människor som är ute och går på vägar som är högt trafikerade. Det kan vara olyckor, det kan vara bilar som kör mot färdriktningen, då bryter vi akut till och med ekot. Mm. Så att det finns ju några som är lite mer allvarliga än kanske en älg som, ja, det rör sig väldigt mycket vilt ute på våra vägar som vi vet, men bara för att det är en älg som är ute och rör på sig så kanske inte vi går ut med 5 sekunders marginal.
Är det svår den där balansgången, ja, just att veta när är det värt att bryta in här eller ska folk få fortsätta lyssna på sitt program?
Ja, men så är det ju. Så att är det en bil mot färdriktningen, då vill jag ju få ut det här nu, för det här kan ju orsaka något väldigt allvarligt. Så att får vi in det så kan det kan ju gå 20 sekunder från att man har fått in ett tips till man sänder det.
Och nu får ni alltså en ny signal att jobba med också. Tror du det kommer reaktioner till trafikredaktionen också med nu?
Ja, men det är ju ett otroligt starkt ljud. Trafiktutan har ju, eller akuttutan har ju varit, eller kanske är ett av Sveriges mest kända ljud, skulle jag vilja påstå. Och när jag berättar vad jag jobbar så kanske inte det är så många som vet när man säger trafikredaktionen. Men då säger de, aha, är det här? Tut-tut! Då vet alla vad det är. Ja. Så är man nostalgiskt lagd så kommer det här behöva processas, i alla fall i mitt huvud. Men allting vänjer man sig vid och nu får vi ju bygga... Får vi bygga det här nya ljudet så sitter vi här om 30 år igen kanske.
Ja, men precis. Ger det några år så kommer folk och säger, eller ljudar den här nya signaturen då de får höra vad du jobbar med helt enkelt. Simon Karlsson på Trafikredaktionen, Ulf Myrestam, kanalansvarig på P4 och Minoritetsspråk. Nu är klockan 8. Vi ska få ekonyheter.
Åtal väcks efter mordet på Göteborgsrappare. Det kommer kritik mot statens arbete med de nationella minoritetsspråken och NATO ska avsluta sin förstärkta närvaro på Östersjön. Det är rubrikerna i Morgonekot. Men vi börjar i södra Gaza. Där dödades minst 15 palestinier och flera skadades när israeliska styrkor började skjuta medan palestinier väntade på utdelning av hjälp i Rafah-området. Det rapporterar AFP. Israelisk militär säger i ett uttalande nu på morgonen att man avfyrat skott mot vad de anser är misstänkta personer nära den distributionscentral där hjälpen delas ut. Men att militären inte ska ha hindrat invånare i Gaza att ta sig dit, rapporterar Reuters. Och den svåra situationen i Gaza har fått många unga där att tappa hoppet om framtiden. 17-årige Mohammed Sanon har förlorat en stor del av sin familj. Han har inte längre något hem och kan inte få behandling för den sjukdom han lider av.
Jag är rädd att de kommer att bomba oss igen, mig och min familj, och att jag kommer att förlora fler. Nätterna här är fruktansvärda, skrämmande. Helikoptrar, drönare och automateld nonstop, som när min pappa dödades. Hans farföräldrar har också dödats, 2 mostrar och flera kusiner. En farbror och hans barn drogs ut ur rasmassor i ett, som man säger, förskräckligt skick efter att ha legat klämda under betong. Kriget i Gaza saknar på många sätt motstycke, intensiteten, andelen förstörelse, barn som dödas, fördrivningen och bristen på nödhjälp, en ständig rädsla. Jag är rädd att vi inte kommer att leva för att se morgonen. Mohammed lider av en autoimmun sjukdom. Sen kriget har den förvärrats till ett kroniskt tillstånd eftersom han inte haft tillgång till den enda behandling som fungerar. Nu skulle han behöva vård utomlands men är fast i Gaza där alla hans förhoppningar och drömmar slocknat. Allt hopp jag haft är borta. Jag har inte ens längre viljan att fortsätta. När jag förlorade de första släktingarna hade jag fortfarande hopp kvar om att det skulle bli bättre. Men nu har jag förlorat så många och det blir bara värre. Vem kommer jag förlora nästa gång? Jag har också tappat hoppet om att få behandling mot sjukdomen. Och jag blir bara sämre för varje dag. Allt hopp jag hade är borta. Det finns inget mer att gråta över. Johan Mattias Sommarström, Beirut.
Sydvästra Turkiet och även de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. En tonårsflicka uppges ha dött och flera personer har skadats i samband med jordbävningen, enligt Turkiets inrikesminister, det skriver nyhetsbyrån AFP. Och Uddevallabon Jonas Bjärkstrand, som semestrar på Rhodos i grekiska övärlden, väcktes av jordbävningen i natt.
Nej, vi låg och sov på vårt rum. Vi bor på plan 4 på hotellet och helt plötsligt så började hela huset gunga. Och det började skjuta i paddor och i telefoner och den varnade att det var jordbävning och att vi skulle ta skydd. Det var lite omtumlande och snabba sekunder där. Jag och min fru, vi försökte egentligen bara ta oss upp. Alltså, när vi väl kom upp i sängen, det gungade ju hela huset och svajade liksom. Så vi försökte bara ta oss in till barna och det lyckades vi ju med. De ligger i rummet jämte och sen så ta med det viktigaste, pass och biljetter eller pengar eller sånt som har med flyg och resan att göra. Och så stack vi ner till receptionen med en gång då och väntade på utsidan hotellet.
Hur gick det med allting då? Huset så kvar och alla mår bra?
Ja, vi fick ju information i receptionen efter några minuter att vi skulle återvända till våra rum och lägga oss igen. Men jag har inte sovit en blund sedan dess. Så det här var klockan 2 i natt.
Riksrevisionen riktar nu kritik mot hur staten arbetar med de nationella minoritetsspråken som finska och samiska. De tycker att arbetet är för kortsiktigt.
Vi bedömer att staten inte arbetar tillräckligt effektivt för att hålla de nationella minoritetsspråken levande.
Matilda Loborg är projektledare för Riksrevisionens första granskning någonsin av minoritetspolitiken.
Det största problemet det är att staten arbetar för kortsiktigt.
Granskningen startade efter att Riksrevisionen sett tecken på att rättigheter som att få förskola på språken eller modersmålsundervisning inte alltid förverkligas. Nu är granskningen klar och enligt Riksrevisionen beror en stor del av bristerna på att arbetet ofta sker genom tillfälliga projekt.
För den enskilda så innebär ju bristerna att man får sämre möjligheter att lära sig sitt minoritetsspråk.
Till exempel fick Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att starta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib för att driva på arbetet med att hålla språken vid liv. Men eftersom det var osäkert om satsningen skulle fortsätta fick man säga upp personal och lokaler och sedan anställa igen. Det har lett till resursslöseri enligt Riksrevisionen som vill att språkcentrumen ska bli permanenta. Även annat arbete för minoritetsspråken bör bli en del av myndigheternas ordinarie verksamhet.
Så att de kan planera och utföra insatserna utifrån de behov som finns och inte utifrån ramarna för ett tillfälligt uppdrag.
Kajsa Vuonokari, Sveriges Radio Finska. Idag väcks åtal mot de personer som misstänks för inblandning i mordet på rappartisten C. Gambino som sköts ihjäl i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg för ett år sedan. Rapparens föräldrar saknar fortfarande svar på varför deras son mördades. Det säger advokat Mia Sandros som företräder dem.
Det har ju varit ett år som har präglats av sorgen och ett år efter mordet så finns det, enligt mitt sätt att se på det i alla fall, inte något svar på frågan varför. Och det är väl det som mina klienter gått och väntat på. Varför mördades han? Han sitter här ett tag på Sagres i Sigaran,
även om det blir vår sista gång. Den 26-årige Grammis-belönade rappartisten C. Gambino, eller Kära Ramadan som var hans riktiga namn, sköts ihjäl här i ett parkeringshus på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg.
Idag finns inget kvar av alla de blommor, ljus och foton som lades ut efter att han sköts den 4 juni förra året. På en betongpelare står skrivet: älskad för alltid, vila i frid, djupt saknad. Här träffar jag en man som vill vara anonym.
Det är hemskt. Det måste ju hända något. Det är för mycket sånt som sker.
Polisen sa tidigt att de utreder kopplingar till gängkriminalitet. Artisten förekom i belastningsregistret men var inte dömd för något grovt brott. Målsägande beträdet Mia Sandros tycker inte att utredningen visat på att artisten hade någon koppling till gängkriminalitet.
Det är fortfarande spekulationer. Mina klienter kände ju sin son och de vet att han inte levde ett kriminellt liv med liksom drömmar och framtidsplaner som då överhuvudtaget inte har någonting med den här påstådda kopplingen till gängkriminalitet att göra, utan verkligen tvärtom.
Två män kommer mot sitt nekande och åtalas för mordet på Sigambino. Ytterligare två personer för annan inblandning. Deras advokater har inte kommenterat inställningen till de misstänkta brotten. Björn Hurtig företräder en av de mordmisstänkta.
Jag tycker att det är svagt. Det bygger väldigt mycket på indicier.
Men polisen ser ändå en risk för att rättegången kommer att påverka gängen i Göteborg. Det säger Daniel Norlander, lokal polisområdeschef på Hisingen.
Det skapar oro bland gängen och därför gör det att vi kommer skärpa oss lite extra och ha extra skärpt närvaro på rättegången och ute i de områdena där det kan vara en förhöjd risk för nya våldsdåd.
Reporter Kristin Holmberg. En villa i Grästorp i Västra Götaland utsattes för ett brandattentat i natt. För en vecka sedan utsattes samma bostad för en skottlossning och polisen ser ett klart samband mellan händelserna. En 16-årig pojke häktades i fredags, misstänkt för skottlossningen förra veckan. Ingen person bor längre i huset som var tomt vid attentatet. NATO förbereder sig nu för att avsluta den förstärkta närvaron på Östersjön. Operationen som går under namnet Baltic Sentry har pågått sedan mitten av januari och kom till efter flera misstänkta sabotage mot data- och elkablar på havsbotten. Jean-Charles Ellerman Kingombe, som är NATOs biträdande generalsekreterare för innovation, hybrid och cyber, pekar på att insatsen både kostar pengar och kräver stora resurser.
Deploying a mission as the Baltic Sentry is not cost free. I mean, there are lots of frigates, lots of staff, assets provided by allies,